Hej och välkomna till avsnitt nummer 3 av Sveriges Naturs podd. Idag ska vi ge oss på ett ämne som många i Sverige är beroende av och som många enas i sin ilska kring. Vi ska prata om tåget, vad som har hänt de senaste åren och vad som är på gång framöver. Vi kommer också prata om transporter på vägarna och jag tror inte att vi kommer kunna hålla oss från att också gå in lite på flyget i det här samtalet. Här bredvid mig sitter Jens Forsmark, sakkunnig på hållbara transporter på Naturskyddsföreningen, och Per J. Andersson, journalist och rutinerad tågskribent. Ditt namn har man sett den senaste tiden ofta under vignetten Tågen och klimatet hos oss på Sveriges Natur. Välkomna till Sveriges Naturs podd.
Tack så mycket.
Ja, tack, tack.
Jag heter Isabelle Strängbom och jag jobbar som digital redaktör och reporter på just Sveriges Natur. Vi är Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning. Just nu hör ni faktiskt en röst från framtiden. För just den här delen av podden läser jag in i efterhand. Och det gör jag för att det har hänt en del sedan det här samtalet spelades in. I slutet av april slogs den nationella planen för transportinfrastrukturen fast. Och vi vet nu att det faktiskt kommer tilldelas lite mer pengar till vägar och tåg än vad vi visste när vi hade det här samtalet. Än så länge är det oklart exakt hur de här pengarna kommer fördelas och användas. Men man kan läsa om de här nya satsningarna på sverigesnatur.org och där finns också fler artiklar att ta del av. Men det finns fortfarande mycket som behöver hända när det kommer till tåginfrastrukturen i Sverige. Nu tar vi oss tillbaka till originalinspelningen av det här samtalet och vi börjar med att fokusera på att tåg är ett ämne som engagerar. Det finns gott om tågentusiaster runt om i landet. Men det är också så att det är få saker som gör folk så trötta, frustrerade och arga som försenade eller inställda tåg. Det är inte så konstigt. Det är jobbigt att inte kunna planera sin tid och man blir maktlös när tågen inte går som de ska. Men samtidigt så kan man ju fastna med bil i trafikkör också, och även flyg kan innebära en hel del förseningar. Jens Forsmark, hur stora skäl finns det att vara frustrerad och arg på tåginfrastrukturen i Sverige idag, skulle du säga?
Det går att se på massor av olika sätt. Jag vill nog börja med att säga att från Naturskyddsföreningens sida så finns det ju ingen anledning att folk ska hålla på och resa omkring hela tiden. Det är ju bättre att inte göra det. Det är helt enkelt, det påverkar miljön mindre. Men det finns ju en längtan, en lust och en nytta i det hela. Men jag vill ändå börja med att säga det, och då tycker vi att tåget har väldigt många fördelar. Och vad är det som har hänt? Ja, det är väldigt många som delar den insikten. Tyvärr godset på tåg, tunga saker, har haft en svag utveckling och det beror på massa olika anledningar. Vi hade gärna sett mer, men om vi ser persontrafiken så är den helt otroligt vad den har ökat. Och främst resandet då med det som kallas regionaltåg i de olika regionerna runt om i Sverige. Och sen har vi nu sett en enorm boom sen, ja, det, vad ska vi säga, sen 1990-talet kan vi väl säga. X2000 kom, de här regionaltågen började breda ut sig, miljödebatten blev starkare. Och då har resandet ökat och ökat och ökat, så nu knakar hela systemet i fogarna kan man säga. Och investeringarna, de har inte alls hängt med. Bland politiker har under lång tid fortfarande varit mycket motorvägsfokus, satsa på det, och sen tar det en väldigt lång tid att jobba i kapp.
Mm. Ja, jag vill hålla fast lite vid den här ilskan som ofta märks i samband med tåg som inte går som de ska. Det kan ju ha att göra med just investeringar som inte har skett eller väderhändelser som ställer till det. Det kan också vara helt andra saker, men det märks ofta att många har en ganska kort stubin när det kommer till tågstrul. Per J. Andersson, du har skrivit om det här temat för oss på Sveriges Natur tidigare. Och om man jämför tåget och flyget när det gäller just förseningar, hur ser det ut då?
Ganska lika faktiskt. Jag såg att 2025 så var de svenska tågen 87% var i tid. Och i tid så klassificerar man det som max 5 minuters försening. Så man kan vara 4 minuter försenad, så är man i tid så att säga. Och det är liksom ingenting som sticker ut i internationellt. Tittar du runt om i Europa så där ligger de flesta tågbolag. Med några undantag som vi kanske kan återkomma till, som Schweiz och Japan och kanske också Nederländerna, men det är för att det är så litet. Det hinner inte bli några förseningar. Och flyget ligger ungefär där. Om man tittar då på de här 10 mest punktliga flygbolagen i världen, ligger de mellan 80 och knappt 90% punktlighet. Och de är lite generösare, de kan vara en kvart försenade. Så att om de skulle ha tågets lite strängare definition av punktlighet så skulle de ju förlora, kan man säga.
Jag tycker det här är intressant, för det är nästan som att det är en kulturgrej i Sverige. Att man gärna är arg på tåg.
Och jag ska säga, det där är heller inget specifikt svenskt. För jag har rest runt när jag skrev min tågbok som kom 2019, Ta tåget. Så var jag i Tyskland, i Storbritannien och sådär. Alla klagar på sina nationella tågbolag. Mm. Det är liksom en folksport i varenda europeiskt land, utom i Schweiz då.
Varför är man inte lika arg på flyget?
Vet inte. Man är argare på tåget. Man har högre förväntning på tåget. Man ska till dagis, man ska till skolan, man ska till jobbet, man ska till universitetet. Man har en tid att passa och så kommer man för sent.
Ja, precis. Man reser väl på ett helt annat
man
sätt.
Man flyger sällan på det sättet. Man har ofta mer ställtid, så att säga. Man har kanske några timmar, liksom. Du kan liksom. Spelar ingen roll.
Mm. Det börjar kännas lite tjatigt faktiskt. För i varje poddavsnitt vi har spelat in här så har jag berättat att jag har sökt ansvarig minister. Men jag har fått nej i frågan om att delta i den här podden. Tyvärr behöver jag säga samma sak den här gången. Jag har sökt Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson från Kristdemokraterna. Men fick till svar att han avstår från att medverka. Det här är inte helt oväntat, för vi börjar bli vana av i den här typen av svar från regeringen. Men det försvårar våra förutsättningar att kunna göra ansvarsutkrävande journalistik, där vi kan rikta frågor om satsningar och prioriteringar inom politiken direkt till ansvariga politiker. Sveriges Naturs chefredaktör Erik Halker skrev om den här problematiken i sin ledare i det andra numret av Sveriges Natur i år, och den finns också på sverigesnatur.org. Gå gärna in och läs den, och jag vill också säga att vi fortsätter söka politiker och kommer fortsätta rapportera om trafik och tåg även på vår hemsida. Men om vi kollar på hur satsningarna på den svenska järnvägen ser och har sett ut de senaste åren, hur skulle du sammanfatta läget då, Per J. Andersson?
Ja, men det var som vi redan var inne på. Det var, man kan säga, från 1937 var det sista stora infrastrukturprojektet med el tåg klart, och det var Inlandsbanan som blev klart 37. Och sen så var det liksom ett förfall, kan man säga. Sen kom satsningen på vägarna. Man byggde ut vägarna för att bilismen kom. Om man lät järnvägen vara som den var, och inte bara det, man började lägga ner. Man lade ner jättemycket. Och ungefär fram till slutet av 80-talet, så, och det är många av de försyndelserna som, kan man säga, som skedde då. Alltså att man lät det bara vara vind för våg, till och med lägga ner. Som har lett till de problem vi har fått nu när tågresandet ökar. Men då sen 1990 ungefär har man ändå börjat satsa lite mer.
Både infrastrukturminister Andreas Karlsson och Trafikverket pratar gärna om rekordsatsningar på järnvägen. Och i förslaget för nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2026-2037 så står det att över 1200 miljarder kronor ska fördelas till infrastrukturen. De här pengarna ska alltså gå till infrastruktur i stort, så de ska ju räcka till långt mycket mer än bara tåget. Men i grova drag, hur ser fördelningen mellan tåg, väg och sjöfart ut? Var satsar Sverige mest?
Ja, som jag har förstått så går ungefär 700 miljoner till upphandlad flyg och färjor. Gotlandsfärjan är en riktig pengaslukare. Och ungefär 200 miljoner, om jag inte minns fel, ska gå till järnvägen. Så det är en liten skev fördelning där, kan man tycka, om man är för järnvägen.
Jens, du nickar lite. Vill du lägga till något?
Ja, det finns massa sätt att se på det här. Vi har ett enormt vägnät i Sverige, och jättemånga är faktiskt i en situation när järnvägen inte är ett vardagsalternativ. Det är viktigt att se det och säga det. Samtidigt har det under lång tid satsats just åt det hållet också. Som Per sa här tidigare, det var en enorm järnvägsnedläggning som skedde efter andra världskriget. Vissa ganska rimliga, vissa helt orimliga. Linjer från Uppsala och så som lades ner, som nu skulle vara en av de mest välanvända i Sverige om de hade varit kvar. Så det var ju helt orimligt. Sett utifrån det då, att visst har det satsats enormt mycket på vägarna. Sett utifrån det så läggs det för lite på järnväg idag.
trots att transporter är ett ämne som berör alla så är det generellt inte så mycket snack i den breda politiska debatten, tycker jag. När det kommer till tåg så har jag framför allt sett lokala politiska reaktioner. Det är inte lika ofta vi ser diskussioner på ett nationellt plan. Vad säger du om det, Jens?
Ja, men om man ska säga påverkan Sverige inom järnväg är uppdelat regionalt, kan vi säga. Det finns en grupp som jobbar för dubbelspår på Ostkustbanan och så vidare. Och sen fanns det ju den här starka gruppen, de finns fortfarande i Europabanan. De gick ju ihop sig, så de jobbar åtminstone med nya spår ner till kontinenten. Men det är ganska uppdelat, så varje grupp skriker för sig på gott och ont. Och det är likadant när nattåg läggs ner också. Det blir ofta väldigt lokalt. Och från Naturskyddsföreningens sida naturligtvis, utan att säga att vi är bäst, så försöker vi åtminstone hålla en röst så här, på det här sättet. Men det är naturligt att det blir så, men det är lite olyckligt. Och om jag får lämna ett konkret exempel på någonting som verkligen gnisslar, var ju det att Trafikverket räknar om 15 år, när hela planen har genomförts, att vägnätet är nyrustat. Nu pratar vi underhåll alltså, att man får upp det till som om vägen vore ny. Men järnvägen, den kommer att vara precis samma nivå av förslitning som idag om 15 år. Och det har väckt mycket uppmärksamhet. Och läser man noggrant i Trafikverkets förslag så ser det ut som det inte borde behöva vara så heller, utan att man kan öka tempot ytterligare.
Mm. Ja, och det här tänker jag har att göra med den här underhållsskulden som vi hör om. För det pratas om en massiv underhållsskuld till järnvägen på omkring 90 miljarder kronor. Och enligt Trafikverket så kommer inte den kunna vara åtgärdad förrän tidigast 2050. Och om jag har förstått situationen rätt så ser det inte ut som att den kommer vara återbetald då heller. Men vad betyder det här i praktiken, Jens?
Ja, men underhållsskuld, det är ju i grund och botten en positiv effekt av att det är så många som vill åka tåg och köra gods då. Det sliter naturligtvis på infrastrukturen, och därför måste det ske ett kontinuerligt underhåll hela tiden, gärna efter en förbestämd plan då, som finns i vissa länder mer ambitiöst. Då lyckas de hålla takten. I Sverige har det halkat efter. Och när underhållet halkar efter, det vill säga det slits mer än det renoveras, då uppstår en underhållsskuld. Det går att räkna på i pengar. Det är alltså de kronor som krävs för att få järnvägen toppfräsch igen. Och för att återvända till det här, och då räknar Trafikverket med nu att om 15 år så är vägarna toppfräscha. Medan järnvägarna, där har underhållet bara hållit jämn takt med nedslitningen. Så järnvägarna kommer att vara ungefär lika slitna som idag. Och det innebär då att kontaktledningar rivs ner, till och med kontaktledningsstolpar, alltså de som håller upp dem, har rasat ner. Och det anses internationellt, det är chockerande. Kommer internationella reaktioner. Så att, men det är det som är underhållsskulden. Hur mycket pengar krävs för att få systemet lika fräscht som när det byggdes?
Mm. Ja, och det handlar om just det här. Nu sa du några exempel, men det är gammal utrustning helt enkelt och den fungerar inte. Dessutom så vet vi att det behöver bytas räls i stora delar av landet. Men jag fastnar liksom i frågan hur det har kunnat gå så här långt. Varför har man inte gjort mer tidigare, Per?
Ja, men det är en jättebra fråga. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att länge var ju liksom flyget, och men framförallt bilvägarna och bilen, liksom framtiden, och tåget var dåtiden. Det var någonting från 1800-talet som vi skulle göra, mer eller mindre göra oss av med. Och det levde kvar länge. Nu har det ändrats. Nu har de allra flesta insett att tåget också är framtiden. Och inte minst så visar ju trafikanterna det, resenärerna, eftersom, som vi har varit inne på, att tågåkandet i Sverige har ju mer än fördubblats på 20-25 år. Och de allra flesta tågresor i Sverige görs ju på kommersiella villkor, alltså att det är lönsamt helt enkelt. Det undantagen är ju då de här nattågen till Norrland och nattågen till Tyskland som har fått statliga stödpengar så att säga. Så att det finns ju absolut en marknad också, så det är inte bara, jag menar, ibland får ju då får ju tåget kritik för att det krävs upphandling och man ska inte behöva lägga pengar på olönsamma saker och så. Men det finns ju faktiskt, när det gäller för många tågsträckor, så finns det också en kommersiell potential. Beroende på en stor efterfrågan. Folk vill åka tåg helt enkelt.
Jag kommer tänka på, jag var på Järnvägsmuseet i Gävle för ett tag sedan och då har de en sån rörlig grafik så man ser hur järnvägsnätet har byggts ut och framförallt avståndet. Det byggdes jättemycket från 1800-talet och sen så fram till ungefär 1920-talet. Nu har vi pratat om det här lite redan, men om man jämför rälsutbyggnaden i Sverige med jämförbara länder, hur ser det ut då om man liksom kollar hur mycket räls man har byggt och hur pass intensivt det har varit, Per?
Man kan ju se några länder som har satsat väldigt mycket. Spanien har satsat enormt mycket. Italien, Frankrike, även Tyskland har satsat. I de gamla östeuropeiska länderna har det inte varit lika stora satsningar vad jag vet. Jag har inga exakta siffror, men man har satsat mycket i de här länderna.
Ja, det har ju gått lång tid sedan dess och idag har vi betydligt mer transporter både av oss själva och gods. Och samtidigt så har vi mål om att minska utsläppen från transportsektorn. Växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med år 2010 enligt Sveriges egna miljömål. Men det här ser vi inte ut att kunna leva upp till alls just nu. Jens, om man sammanfattar utvecklingen för transportutsläppen, hur har det sett ut egentligen?
Ja, det har ju ökat och ökat fram till en viss punkt när det började minska. Åtminstone om man säger växthusgasutsläppen, eller så som de räknas. Så, med risk för att bli krånglig så beror det lite på hur man räknar biodrivmedel och så. Vissa räknar det som noll, andra räknar det som lite och så. Men vi har ju haft en ständigt expanderande trafikmängd och det har ju varit närmast en ideologi i samhället. Och som vi har hört här också, järnvägsinvesteringar har varit lågt prioriterade, väginvesteringar har varit högt prioriterade. Och även att biltrafiken i mångt och mycket har varit subventionerad.
Jag tänkte att vi ska prata lite mer om subventioner lite längre fram också. Men just nu så hör vi ju mycket om bränslepriser och de politiska utspelen om bensin och diesel, att det ska kosta mindre. De utspelen avlöser varandra kan man säga. Alla partier håller inte med om det här, men det har varit en följetong i flera år nu där politiker har utlovat lägre priser och det ser ut som att vi kommer ha en liknande situation nu inför kommande val. Det är väldigt populärt att prata om människors privatekonomi och koppla det till priset på bensin och diesel. Och på det här temat så vet jag att Naturskyddsföreningen vill se en så kallad differentierad vägskatt. Vad betyder det?
Ja, men vi vill gärna se en ny beskattning av vägtransporterna. Och en differentierad vägskatt, det har kallats många olika saker. Kilometerskatt. När det gäller lastbilstransporter så har det kallats vägslitageskatt och så vidare. Vi väljer att samla i begreppet differentierad vägskatt. Och det är då alltså att betalningen för användningen av vägsystemet ska ske utifrån vad man kör och vart man kör. Och det ger en möjlighet då vad det gäller för personbilstrafiken att ge olika beskattning i stad och på landsbygd. Idag betalar ju alla lika mycket för bensin- och dieselskatten där alla samhällskostnader finns invävda. Det är möjligt att det är lite krångligt där, men det finns en tanke att trafiken ska betala sina samhällsekonomiska kostnader. Och då är det allt ifrån utsläpp till buller till infrastruktur och så vidare. Och idag har man försökt samla det i bensin- och dieselskatt. Nu ska vi lämna bensin och diesel. Det är alla eniga om. Och då måste vi hitta ett nytt sätt att ta in de här pengarna som transportsystemet kostar och de stora utsläpp som ändå kommer att ske. Till exempel partiklar. Alltså det finns massor av saker som kommer att vara kvar även när vi lämnar bensin och diesel. Så då är som en avancerad fråga, men jag ska försöka förklara den riktigt lätt. En lastbil idag som kommer från, om vi börjar med lastbilar, man får skilja på lastbilar och personbilar som kommer från Polen. Den kan ha tankat sin tank full. Och de har enorma tankar, det är medvetet. Och sen åker den förbi alla mackar i Sverige. Det kan väl låta trevligt, men det ger ju ingen skillnad om man tankar i Polen eller här. Och så lämnar den där den ska och åker tillbaka. Då betalar den lite grann för användning av vägsystemet. Man betalar en entrébiljett. Vi tycker då istället att man ska betala per kilometer och beroende på hur stor miljöpåverkan lastbilen har. Och det är det vi kallar differentierad vägskatt, men som även har kallats kilometerskatt och så vidare. Sen om vi övergår på personbilar, det som kallas lättare fordon, då kan man fundera på det här stad- och landmotsättningarna som har varit så väldigt centralt i debatten nu och utformat system. När du kör mitt i Stockholm och vi glider förbi Sergels torg, då betalar du jättemycket. Där är kollektivtrafiken kanonbra och du påverkar maximalt antal människor och miljö runt omkring dig. Då ska man betala mycket. Men om du kör din bil på landsbygden så kan du betala betydligt lägre. Och då kan man väga samman det här så att den totala betalningen för samhällskostnader ändå kvarstår. Sådär. Mm.
Transportsektorn lyfts ofta fram som en av de stora förklaringarna till varför Sveriges utsläpp av växthusgaser inte minskar. Och 2024 var inrikestransporter den sektor som hade högst utsläpp. Här har målet varit just att en större del av den tunga trafiken ska flyttas från vägarna till järnvägen. Men som vi redan har pratat om här nu så är det svårt att få in mer transporter på järnvägen av utrymmesskäl. Hur stor skillnad skulle det göra för utsläppen om man fick till det, att en större del av den tunga trafiken flyttade till järnvägen istället för att köra sig lastbilar?
Ja, men det är ju två grejer. Dels att förändra naturligtvis drivmedlen. Det är klart att det bör gå mot en elektrifiering. Men det beror ju på hur stora andelar och vilka. Men att det gör skillnad, det är helt klart. För järnväg är mycket mer energieffektiv och eldriften är ju redan där sedan 100 år i form av kontaktledning. Så att det gör skillnad, sen beroende på hur mycket och vilka fordon då.
Personresor spelar också väldigt stor roll för utsläppen. Enligt Naturvårdsverket kommer 94% av transportsektorns utsläpp från just personbilar. Och jag tänker att vi ska prata mer om ett resesätt som spelar stor roll för många att kunna ta sig långa sträckor utan att välja flyget eller behöva köra bil, nämligen nattågen. I slutet på förra året beslutade Trafikverket att reducera nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland. Det här har lett till högljudda protester i särskilt norra Sverige. Vår reporter Hanna Kärrström har pratat med Julia Humbla. Hon bor i Abisko och är verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningens kansli i Norrbotten. I början av april så deltog hon på en manifestation mot färre nattåg till norra Sverige. Egentligen så hade vi tänkt att vår reporter Hanna Kärrström skulle åka dit och vara på plats under manifestationen. Men jag vet inte om vi ska kalla det ironiskt eller talande, kanske både och. Biljetterna till det tåg hon hade behövt åka med var slut. Så det slutade med en telefonintervju. Vi lyssnar på vad Julia Humbla berättade.
Samlats både lokalbor, turister och pratat om den här nedläggningen och om hur det påverkar oss alla på olika sätt. Och jag pratade bara precis med två anställda där om just att det här är det här förmiddagståget, att det har varit så himla toppen för turismen här, att man kan kliva på här i Abisko och sen åka till Riksgränsen eller till Vassijaure och åka skidor. Alltså att det har blivit som ett eget lokaltåg fast att det startar i Stockholm. Liksom.
Varför görs den här tågmanifestationen?
Den görs för att visa att det finns ett lokalt missnöje över det här beslutet. Att det går inte att skära ner på det här sättet tågtrafik och för vår bygd som är så himla beroende av denna. Och den är en del av den här stafetten som är inte bara här utan i många platser både i Norr- och Västerbotten.
Hur påverkas människor längs den här påverkande sträckan av den reducerade nattågstrafiken?
Ja, men till exempel här i Abisko så har vi ju under perioder av året så har vi en buss som går liksom Kiruna-Riksgränsen. Men under lågsäsong, alltså den är ganska anpassad till turismen och inte kanske nödvändigtvis till lokalbor. Den går till exempel inte nu. Den slutar gå 12 april när halveringen träder i kraft. Så då ifall man till exempel har ett vårdbesök inne i Kiruna då, vi har ju ingen sån slags välfärdsservice här utan vi måste ju ta oss in till Kiruna 9 mil bort. Blir det helt omöjligt att ta sig in till Kiruna för att gå till tandläkaren eller förnya sitt körkort eller vad man nu ska göra och ta sig hem samma dag. Man kommer liksom bara en bit. Så att det omöjliggör ju klimatsmart resande. Det försvårar för dem som jobbpendlar till Luleå och till andra orter längs sträckan. Man blir ju mer bilberoende. Alltså det blir ju en direkt effekt är ju att vi inte kan resa fast vi vill.
Vad är det liksom som väcker mest ilska?
Jag tror lokalt så känner man väl att det har varit så dysfunktionellt så länge tågtrafiken och man har gått med på en låg standard och att man sen då inte får ett beslut som är så här okej, men nu går vi in och liksom upprustar, gör det fräschare, det ska gå i tid, alltså de här löftena som man har längtat efter, utan istället så slås man med att vi ska skära ner ännu mer. Ni har gått med på den här låga standarden och nu ska det bli ännu sämre liksom. Men det känns ju som att vi blir bortprioriterade och det går vi inte med på helt enkelt. Så att, därför visar vi att vi är missnöjda och att det här är ju ett jättelöjligt beslut som måste dras tillbaka.
Där hörde vi alltså Julia Humbla från Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Hon var med på manifestationen och är frustrerad över att tillgängligheten inte prioriteras högre. Och hon berättar att hon som bor i Abisko känner sig mer och mer nedprioriterad i och med att nattågen dras in. Vad säger du om den här reaktionen, Per?
Jo, men det är rimligt. Jag tycker det är en väldigt fin del av svensk infrastrukturpolitik att vi upphandlar tåg så att det går att åka tåg till Abisko och vidare upp mot Narvik. För det är inte så det är inte så många som bor där. Men som hon påpekade så är det också en väldigt stor vildmarks- och fjällturism. Och jag har åkt det där tåget ganska många gånger och slås av hur stor andel av alla ombord på tåget som kommer från Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Danmark. Det är alltså, och det är en ganska hållbar turism om vi kan få dem att ta tåget upp dit. Och det är ofta småskalig turism som är ganska hållbar faktiskt. Så att det är väldigt synd att det är så slitna gamla vagnar som hon nämnde då, illa städade. Det är illa skött helt enkelt. Och sen dessutom är då Malmbanan som tågen går på, alltså mellan Boden upp mot Kiruna då, är ju väldigt hårt ansatt för det är alla dessa malmtåg som ska konkurrera med godstågen.
Jag kontaktade Trafikverket för att ställa några frågor om den reducerade nattågstrafiken och fick prata med Lennart Kalander. Han är biträdande avdelningschef på avdelningen samhällsplanering och genomförande. Trafikverket säger ofta att de tycker att nattåg är jätteviktiga och att den här reducerade nattågstrafiken norr om Umeå beror på höga kostnader och att man är i behov av nya vagnar som väntas komma 2030. Men jag frågade honom vad han tänker om den här manifestationen som vi hörde Julia berätta om tidigare. Vi kan lyssna på hur det lät.
Jag tycker det är positivt att människor reagerar och tycker att det är viktigt med nattågstrafiken. Sen så gör vi allt vad vi kan för att försöka möta upp med en god nattågstrafik. Sen ska man ju komma ihåg att det uppdrag vi har är att upphandla en grundläggande tillgänglighet. Och kommer efterfrågan att öka väldigt mycket, då kommer det troligtvis att kunna gå att driva nattågstrafiken kommersiellt. Och då blir det ju en helt annan fråga. Då skulle det ju vara väldigt, väldigt positivt att kunna utveckla nattågstrafiken och den verkligen är bärkraftig.
Som svar på de här indragna nattågen så har flygbolaget SAS gått in och utökat flygtrafiken mellan Kiruna och Stockholm. Och det blir ju då flygresor som kommer innebära ett högre utsläpp av växthusgaser. Och det blir samma effekt om fler människor tar bilen istället. Vad tänker Trafikverket om den effekten?
Nu har inte jag koll på hur de har agerat. För det här gör de ju rent kommersiellt. Och det är kommersiella grunder som gör att de fattar sina beslut om hur de vill göra för någonting. Men vi tänker oss inte att vi ska lägga ner nattåg och att det ska ersättas med flyg. Det är inte så vi tänker.
En sån utveckling är svår att få rimma med målet att få ner växthusgaserna från transportsektorn.
Vi håller med om att nattågstrafiken är viktig. Sen så finns de andra trafikslagen också viktiga utifrån sina aspekter så att man hittar bästa möjliga lösning totalt för transporterna i Sverige. Men vi skulle ju inte upphandla nattågstrafiken som inte är kommersiellt går med egen kraft om vi inte hade tyckt att det var en viktig verksamhet. Och jag skulle säga också att vi har också ett regeringsuppdrag för att titta långsiktigt på hur nattågstrafiken ska utvecklas, som vi ska avrapportera i slutet på 2026. Och det är också med avseende på att vi har nya vagnar 2030. Hur ser man framför sig att den totala nattågstrafiken i Sverige skulle kunna se ut framöver? Så att då kommer vi också titta på det lite mer långsiktiga perspektivet.
Hur stor chans skulle du säga på längre sikt att det är att de här nattågen växlar upp igen och vi får se flera upphandlade nattåg i och från Sverige?
Jag hoppas och tror att nu när man får in moderna vagnar, man får ett trafik som är i bättre skick helt enkelt. Samtidigt så får vi också mer pengar till att underhålla banorna så att de blir mer robusta och hållbara och så vidare. Så innebär det ju också att alla förutsättningar finns ju för att utveckla en bra nattågstrafik. Så jag ser framför mig en utökad nattågstrafik i framtiden.
Det sa alltså Lennart Kallander på Trafikverket. Det har skurits ner på nattågen en lång period nu och det är mer på gång. Också sträckan Stockholm-Berlin som just nu körs av SJ ska läggas ner i höst. Och det handlar om neddragningar i den statligt upphandlade trafiken. Hur ser du på de här neddragningarna, Per?
Ja, det har inte funnits så länge det här tåget. Det fanns ju för länge sedan, men sen återkom det ju 2022 var det. Och det var ju ett beslut av förra regeringen att satsa ett antal hundra miljoner på att ha direkt trafik ner till kontinenten, och så blev det Berlin då. Och det är väldigt viktigt för att inrikesflyget i Sverige minskar ju, medan utrikesflyget ökar. Och det är framförallt semesterflyget och inte alls affärsflyget som man kan tro, utan det är semesterflyget utomlands, framförallt 9 fall av 10 till en destination i Europa. Så det här nattåget till Tyskland har ju betytt väldigt mycket. För det innebär ju att fortfarande så flyger de flesta. Men det blir ju så mycket enklare att tänka sig i huvudet. Liksom, att man kan komma direkt ner till porten till Europa som redan är Hamburg. Och sen finns det ju direkttåg ner till stora delar av Europa. Så tar man bort det så kommer ju kanske utrikesflyget att öka ännu mer, tänker jag. Som tur är så är det ju ett tyskt tågbolag som heter RDC som har sagt att de kommer att försöka köra det här tåget på kommersiella grunder på eget bevåg när SJ har lagt ner, så vi hoppas på det. Och sen har vi faktiskt också, det får vi inte glömma, vi har ju snälltåget som kör under sommaren och påsk och andra helger den här sträckan. Så det finns ju möjligheter ändå att åka.
Vad får det för effekter med färre nattåg? Vad säger du, Jens?
Ja, men jag vill börja med att säga att kommersiell trafik är alltid bäst. Och vad betyder det? Det är avgångar som lönar sig så att företag vill satsa. Men sen för den enskilda människan, jag tänker Naturskyddsföreningen, vi säger hela tiden, ska du ut och resa så undvik gärna flyget. Det här är ju en viktig infrastruktur för den som bryr sig, om man säger så. Och det är otroligt viktigt att samhället är konsekvent och säger att vi har en miljökris och vi vill lösa problemet, och då ska de som bryr sig naturligtvis ha det så lätt som möjligt. Och det är ju här, det kommer in så många dimensioner. Om man såg Lennart på Trafikverket här nyss, han pratar om förbättrat underhåll och det är bra. Då blir inte tågen stående längs vägen, bättre kvalitet. Ökad möjlighet för kommersiell drift, det är jättebra, för då, om det går ihop och lönar sig, blir ju många intresserade. Men sen också att staten hela tiden måste finnas där med en grundläggande ambition. Vad är lägsta tolererbara nivå? Och det här som är nu med nattåg, att de kommer och går. Och det är just det de ska göra i och för sig avgångsmässigt. Men själva i tidtabellerna så kan de plötsligt vara bort. Det är ju inte bra för långsiktigheten, utan människor måste ju kunna lita på det, att om jag börjar vänja mig och åka ner till Europa då och då, så måste ju tågen finnas där och att de inte plötsligt försvinner.
Om vi går tillbaka till tåg generellt och inte fokuserar på bara nattågen, så tänkte jag på att Per, du har ju skrivit ett stort reportage för oss på Sveriges Natur nyligen tillsammans med Nils Resare och Leo Valentin. Och det handlar om Sveriges mest försenade tåg. Det handlar om flaskhalsar i tågnätet och finns att läsa på sverigesnatur.org eller i nummer 1 från 2026. Om du sammanfattar det här, vad kom ni fram till?
Jo, jag nämnde ju tidigare då den här förseningsstatistiken då, som visar att 87% av alla tåg kommer fram i tid. Men om man bröt ju ner då det på olika sträckor helt enkelt. Och för att folk är ju väldigt besvikna. Kan det vara så många tåg som kommer i tid? Ja, jag har mycket värre erfarenheter. Ja, och det stämmer ju då. Och Stockholm och Östersund kommer fram till Sveriges mest försenade tåglinje, inrikeståglinje. Där kommer ungefär hälften av alla tåg. Knappt hälften av alla tåg fram i tid bara. Så det är ganska mycket sämre. Även Stockholm-Mora, Stockholm-Umeå och Stockholm-Malmö har alltså en punktlighet på runt bara hälften av alla tåg som kommer fram i tid. Så det är ganska långt under riksgenomsnittet.
Finns det något gemensamt då för de här sträckorna? Vad beror det på?
Ja, man kan säga att Stockholm och Östersund så handlar det om att det är gammal järnväg som inte är så upprustad och det är mycket enkelspår. Som ofta får man när det blir möten, man får stå och vänta. Och nu får vi stå och vänta, säger chauffören eller tågvärden. För nu har vi fått ett försenat möte här. Och det gäller även Stockholm-Mora. När det gäller Stockholm-Malmö så handlar det väl framförallt om, inte om att man får stå och vänta på mötande tåg, men om att det är trängsel på spåren och tågköer. Jag vet inte hur många gånger jag själv har suttit där och så säger nu har vi hamnat bakom ett godståg. Nu har vi hamnat bakom att sköta pendeln.
Det här reportaget har blivit väldigt välläst. Det märks att det är många som vill veta mer om det här och förstå vad det beror på. Du har också skrivit en text som också har blivit väldigt välläst, som handlar om tågen i Schweiz och Japan och att de är mycket bättre på att vara i tid än de svenska tågen. Vad beror det på att det är så?
Det där är jättespännande, så jag ringde upp lite olika experter om det här. Och i Japan så kom jag fram till att det är ett helt annat system. Där har man alltså ett system för snabbtågen som där kallas för Shinkansen. Och de har helt egna spår. Där går inga regionaltåg och inga godståg. Det går bara Shinkansen-tåg. Och dessutom så stänger hela Japan ner hela järnvägsnätet varje kväll. Så är det helt stängt över natten och då ger det sig ut väldigt många järnvägsarbetare och liksom putsar och fixar med det här järnvägsnätet. Så nästa morgon när första morgontåget ska gå, säg klockan 5, så har man fixat de små skavankerna. Aha. Så där jobbar vi inte i Europa helt enkelt. Det är fantastisk noggrannhet kring hur man sköter det där. I Schweiz så kan man väl, ja det är inte lika tydligt där, men till exempel har ju där är det som det var i Sverige för över 40 år sedan, det vill säga tågbolagen har helhetsansvar för spår och tågtrafik. Och det innebär, sa de bland annat när jag pratade med dem där, att en lokförare kan till exempel, han kan få, nästa vecka får jobba lite i verkstaden och får jobba lite där. Så man har ett helhetstänk när man jobbar med tåg. Alltså att allt ska fungera tillsammans. I Sverige är ju allt väldigt upphackat på olika ansvarsområden. Den ena handen vet inte allt vad den andra gör helt enkelt i Sverige. Men det är väldigt sammanhållet. Men den stora, stora skillnaden sa Carl William Palmqvist som har doktorerat på punktlighet i Japan på Lunds universitet sa det är en resursfråga. Schweiz och Japan satsar väldigt mycket mer pengar per resenär, per medborgare än vad vi gör i Sverige. Mm. Så det är kanske en avgörande skillnad.
Ja, just det. Det låter som att det kan spela en ganska stor roll. Jag vet att Naturskyddsföreningen har drivit frågan om att stoppa så kallade klimatskadliga subventioner i många år. Det handlar om rabatter i form av stöd och bidrag eller skattelättnader som ges till verksamhet som till exempel flyg- och vägtrafiken och andra sektorer också som på olika sätt leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Om du utvecklar lite, Jens Forsmark, tänk en minut ungefär. Vilka subventioner får flyget och vägtrafiken idag? För jag tänker att det här spelar också stor roll i frågan om prioriteringar i infrastrukturen.
Ja, men det spelar ju jättestor roll. För så enkelt är det ju. Ibland undrar folk varför pratar man så mycket pengar när det kommer till transporter. Och det är ju för att det är det som driver människors val helt enkelt. Och om vi tar flyget då så har ju under många år varit väldigt subventionerat och det har minskat lite grann nu. Nu betalar flyget fullt ut för sina koldioxidutsläpp sen 1 januari i år. Jättebra, men flyget betalar fortfarande ingenting för höghöjdseffekten och det står för halva flygets klimatpåverkan. Det är fortfarande helt obetalt och då syns det naturligtvis inte för den som väljer till exempel mellan flyg och tåg. Oh, tåget ser dyrt ut, ja, men det är ju för att flyget betalar ju bara halva utsläppskostnaden. Så att den där är väldigt tydlig. Det finns också en hel del subventioner inne i flygplatser och direkta stöd på olika sätt. Vi gav SAS här miljarder innan de gick i konkurs och så vidare. Så det är ett exempel på flyget. Så vad vill du höra mer här nu?
Nej, jag tänkte på bilen också.
Vi lyfter väldigt mycket parkeringsplatser. Och det kan verka som också som en perifär fråga. Den är jättecentral vad det gäller biltrafiken. För att människor, varje bil har i snitt 5 parkeringsplatser. Det är en hemma och en på kontoret och en på affären och en på stan och så vidare. Här betalade man inte alls för de riktiga kostnaderna utan det är på olika sätt subventionerat.
Men det är mer än parkeringar tänker jag också med bilen. För den listan måste man kunna göra ganska lång egentligen, eller?
Ja, absolut. Det här är ett tydligt ouppmärksammat exempel som vi lyfter väldigt mycket av den anledningen. Mm. Men sen är det naturligtvis hela infrastrukturen i form av vägar, resonemang kring hur mycket buller täcks som man betalar för. Men då man kommer in i ganska snåriga frågor, men helt klart att systemet är väldigt subventionerat.
Ja. Men hur ser det ut med subventioner till tåget då?
Ja, men här säger vissa att det är ju jättesubventionerat och det är ju för att det har ju gått in en del statliga. Vi har pratat om upphandling av nattåg tidigare. Det är en statlig subvention, det handlar ju om hundratals miljoner och det är i infrastruktursammanhang ganska lite. Men det kommer ju gärna in och järnvägen har ju inte heller helt täckt sina infrastrukturkostnader. Så att, alltså, det finns väldigt mycket subventioner in i transport. Men då kan man undra i en omställningstid som vi är i nu också. Vi ser gärna att subventionerna egentligen totalt sett som princip minskar. Men då måste det ju vara en balans också i riktning mot det vi vill uppnå. Och då är det ju viktigast att de klimatskadliga subventionerna försvinner till att börja med eftersom vi vill skärpa klimatmålen. Mm. Eller uppnå dem. Mm.
En fråga som kanske inte har varit lika aktuell tidigare när det kommer till transportsektorn är just nu försvarets intresse för en välfungerande tåginfrastruktur i Sverige. Även NATO vill se större satsningar på den svenska järnvägen. Per, också det här har du skrivit om för oss på Sveriges Natur. Och till er som lyssnar så kan jag sammanfatta alla de här tipsen och säga igen att man gärna får kolla under temat tågen och klimatet på sverigesnatur.org. För som ni hör så finns det mycket mer material som har tagits fram. Och det finns samlat på det här stället. Men här har också Inlandsbanan seglat upp på radarn. Vi kan väl bara börja med att förklara vad det är för de som inte riktigt vet. Per, kan du bara berätta kort var går Inlandsbanan?
Ja, från början så byggdes den från Kristinehamn vid Vänern upp till Gällivare. Så längs med, kan man säga, inte i fjällen utan liksom innanför öster om fjällen i skogen. Och det var ju helt enkelt för att få fart på, det är ju glesbygd och det hade inte riktigt fått den här ekonomiska hjulen att snurra. Så det var att få fart på liksom utvecklingen i den här delen av landet. Det gick inte så bra, kan man säga. Den har aldrig riktigt levererat vad man hoppades. Och i slutet av 80-talet beslutade SJ och staten att liksom lägga ner den. Så nu finns den kvar men den ägs, eller trafiken och förvaltningen sker av ett bolag som ägs av kommunerna där som den går igenom helt enkelt.
Mm. Varför har den blivit mer intressant för försvaret?
Jo, det är ju så då att för försvaret, för totalförsvaret kan man säga, det handlar inte bara om det militära, även civilförsvaret, därför att det märktes ju då när det var stormar 2025 och järnvägen rasade då på, det finns ju en järnväg ute vid kusten, Botniabanan, så finns det den gamla stambanan, vad det nu kallas, upp mot, förbi Ånge uppåt där. Och när det rasade där då var ju liksom norra och södra Sverige avskuret. Och då började man köra tåg, godståg och annat på Inlandsbanan. Och det handlar om att ha helt enkelt reservsystem. Och det här gillar ju NATO och försvaret. De vill inte att det ska finnas en linje utan flera. Så man är jätteintresserad. Och redan idag så kör man faktiskt militära transporter på Inlandsbanan. Man har börjat med det nu. Och det gäller ganska många tågprojekt runt om i Sverige där faktiskt nu försvarsstaben, då, försvarsmakten som de kallas, har blivit en stark påskyndare av mer tåg.
Ja, okej. Jens Forsmark, tror du att försvarets intresse för tåget kan påverka utvecklingen i Sverige?
Allt som försvaret är intresserad av påverkar utvecklingen just nu som det ser ut. Och det finns ju, jag vill nog säga det, att Inlandsbanan finns kvar idag är ju lite av ett, en kombination av mirakel och framförallt engagemang. Det var många människor som var engagerade mot nedläggningsplanerna där på 80-talet och till slut så kom man fram till en lösning. Och det är väldigt många väldigt glada för nu, för att det är så pass stora investeringar för att bygga en järnväg. Det är långt och trögt, så att då fortsätta att lägga ner järnväg som ständigt är aktuellt, ständigt kommer det upp. Nyligen lades en bibana ner. Det är det dags att sluta med, för järnvägsnätet är så pass krympt nu. Så att det behövs inte göras mer.
Det får sätta punkt för det här avsnittet. Tack för att ni var med i Sveriges Naturs podd, Jens Forsmark och Per J. Andersson. Du har alltså lyssnat på det tredje avsnittet av Sveriges Naturs podd. Sveriges Natur är Sveriges största miljö- och naturtidning och också Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning. Vi vill gärna veta vad du tycker om den här podden. Skriv till oss på sveriges.natur@naturskyddsföreningen.se eller använd kontaktuppgifterna som finns på sverigesnatur.org. Om du inte redan har hört de tidigare avsnitten, lyssna på dem. Vi har gjort ett som handlar om skog och ett som handlar om gruvor. Nästa avsnitt kommer handla om energianvändningen i Sverige med ett särskilt fokus på kärnkraft. Det vill du inte missa. Håll utkik så hörs vi vidare.